Paranormala historier. Sanna berättelser. Angikunis sjöns mysterium. Den försvunna byn. I slutet av 1930-talet blåser en snöstorm och ödelägger Nunavut, ett öde område i nordvästra Kanada. Mitt i stormen kämpar Joseph LeBel, en trapper, med att se längre än till näsan och gör klokt i sitt och gör klokt i att hitta ett skydd innan det blir mörkt och temperaturen stiger. Som tur är känner mannen till omgivande landet väl. Några mil österut ligger sjön Agnikuni, där det vid stranden bor ett inuitsamhälle och ett 30-tal personer som jägaren redan har bytt skinn med. Det är de enda levande människorna i området, så Joe går till stammen utan att vara medveten om att han kommer att göra en fruktansvärd upptäckt. Minstötterna ökar i styrka när fångstmannen når sitt mål. På sjöns steniga stränder kan han äntligen se stugor på styltor, och när han närmar sig dem får han en dålig känsla. Han minns sina senaste besök, som alltid åtföljdes av barnskrik och skällande huskies. Vid hans ankomst var det tyst i byn idag, bortsett från vindens visslande i otid. Med tanke på det nyckfulla vädret är det möjligt att invånarna har tagit sig tillflykt till hyddorna. Joe försöker sin lycka och går in i en av dem. Interiören är obebodd. I mitten vilar en gryta på glödande eld. Runt omkring står skålar och väntar på att fyllas. Joes farhågor bekräftas gradvis. Men det är omöjligt att veta mer än förrän stormen har lagt sig. Så han sätter sig vid elden, värmer sina frusna tår och fortsätter med respekt för sina medmänniskor att försöka att inte servera sig själv en tallrik. Regelbundet vänder han sig om i väntan på att familjen ska komma in. Timmarna går, ingen kommer. I slutet av dagen avtar vindbyarna. Horisonten klarnar och en liten ljusning övertygar Joe om att riskera att tå utomhus. Han vandrar runt i området, sticker in huvudet i några hyttor, skriker för att låta folk veta att han är där, men får ingen respons och träffar heller ingen. Trappern är inte särskilt orolig. Det är inte vanligt att ett helt samhälle försvinner över en natt. Den tunga tystnaden ger honom slutligen kalla kårar och en ursynlig önskan att sätta segel. Det verkar ännu varmare att tillbringa natten med en isbjörn än att stanna en minut till i det här förbannade byn. På kvällen går Joe LeBel till närmaste postkontor och lämnar ett telegram till RCMP, Royal Canadian Mounted Police. Det närmar hans märkliga fynd och nästa dag skickar det beridna polisen en patrull till sjön för att kontrollera fångstmannens påståenden. På plats verkar livet ha stannat upp på ett ögonblick. I hyddorna ligger pälsar och stövlar kvar, vapen ligger mot väggarna och en nål har till och med fastnat i ett tygstycke. Allting har lämnats kvar, som om man hade bråttom att åka. Men de infödda har också övergivit sina kanoter, släddar, vapen och matförråd. Flyktteorin håller inte. Inte bara finns det inga fotspår som tyder på grupprörelse eller spår av kamp, utan framförallt, vad är det för mening att ge sig av utan att ha med sig det minsta lilla utrustning eller proviant? Det värsta skulle komma. I utkanten av byn hittas en liten kyrkogård i ett bedrövligt skick. Gravarna hade skändats och kropparna förts bort. Jordhögarna i närheten tyder på att en spade har använts. Så kvarlevorna har verkligen grävts upp av en människa och inte ett djur. Några kilometer längre bort gräver poliserna fram kadaver av slädhundar bundna vid foten av ett träd. Obduktionen kommer att visa att de stackars djuren dog av kyla och hunger. Som man säger i Quebec börjar fallet lukta som en sväng. eftersom det är känt att inuitgrupper framförallt är nomader och de flyttar med spelet för att överleva. Det är alltså inget fel med att ett samhälle regelbundet packar ihop och lever med det lokala djurlivet. Vad som är mer oroande är att det inte tog hand om maten, vapnen och ägodelar som hade samlat på sig fram till dess. Att det enda det tog med sig var deras avlidna förfäder som låg 6 fot under jorden. Som grädde på moset, på denna tårta som dryper av mystisk, finns vittnesmålet från Armand Laurent. En köpman som bor på andra sidan sjön i en kåk med sina 2 söner. Han berättar för RCMP att han 2 veckor tidigare hade sett en lysande form sväva på himlen strax ovanför byn. Inom några sekunder försvann det flygande föremålet i den mörka natten och Laurent har aldrig sett det sedan dess. Resultaten av polisens utredning är knappt betryggande, oavsett om det handlar om en bortföring av utomjordningar eller en förbannelse som väcker de döda till liv. Ingen finns det lite utrymme för manövrering. Fallet arkiveras snabbt och grävs sedan ner längst ner i en lådan i hopp om att ingen ska komma och rota i den för länge. 1 sekel senare, 2013, intresserar sig den amerikanska podcasten Skeptoid för Agnikunisjöns historia, inuiternas öde, som fortfarande är osäkert. Radiogruppen började gräva i det förflutna för att hitta svar, men konfronterades omedelbart av en skriande brist på dokumentation. Det var inte förrän 1959, 20 år senare, som fakta för första gången nämndes i en bok med titeln Stranger Than Science. Märkligt nog anger journalisten och författaren Frank Edwards inga källor i sitt efterord. Denna gråzon hindrade de olika medierna från att rapportera om gåtan. En av dem, Fate Magazine, kontaktades 1976 av Betty Hill, känd i New Hampshire för att ha bott med sin man i ett rymdskepp i sällskap med varelser från andra platser. Denna kvinna påstår sig ha kontakt med polisman från RCMP, som själv är övertygad om att inuiterna har blivit offer för en interstellär kidnappning. Skeptoid-podden börjar också lukta svängigt. Och varför inte av en grotesk bluff? För att få reda på det tar han kontakt med en kungliga gendarmeriet för att få tillgång till utredningsakten. Historiker får i uppdrag att gräva i arkiven, men fisket är inte det mest fruktbara. Det finns inget dokumenterat fall av massförsvinnande vid Agnikunisjön på 1930-talet. Det finns en trapper vid namn Joseph Label, men han hade just fått sin licens vid den tiden. Så allt var falskt? Inte allt, nej. Efter sändningen hittade en skeptoid-lyssnare ovedersäglig bevis. Den 27 november 1930 nämnde den lokala dagstidningen Danville Bee i sin spalt Bybornas försvinnande med stöd av Joe Labels vittnesmål. Hans berättelse vid den tidpunkten var dock mer ödmjuk och nämnde inga hundrester vid foten av ett träd, inga plundrade gravar eller lysande former på himlen. Det är inte förvånande att historien har förskönats under årens lopp av författare och journalister. Vad kan vara mer sensationellt än ett möte av det tredje slaget eller ett makaber förbannelse? Men det finns en del sanning i historien. År 1930 försvann ett inuitsamhälle plötsligt på flykt från något, någon. En yeti, utomjordingar, andar, ingen vet. Men det verkar inte råga någon brist på faror i Nunavuts ödsliga landskap.